Men jättekul som sagt igen att vara här.
Ja.
Vi är ju en del av den här femstegsraketen då. Och nu har vi kommit fram till sex. Och det här tycker vi är så bra att man tar upp i kyrkan. En självklar grej liksom. Och vi kommer varva lite nu fram och tillbaka här. Så ni får ta del av två stycken som snackar. Så hoppas att det ska hjälpa och inte bli förvirrigt istället vem man ska lyssna på. Ja. Mm. Jag heter som sagt Frida och det här är Gustav. Vi har varit gifta sedan 2012. Så någonting kanske vi har samlat på oss.
Ja, även, om inte,
även om det är lite klart. Nej, men vad andra säger i alla fall, det är jättebra. Och framförallt vad Bibeln säger som vi kommer grunda oss på under den här predikan. Yes, du får börja Gustav.
Okej, okay, då kör vi. Men vi kör rakt på här. Sex är någonting naturligt, men det är ju samtidigt någonting som är ganska så svårt att prata om ibland. Och jag minns när jag och min familj med respektive, bland annat Frida var med, och vi drog upp till Sälen och åkte skidor. Och så hade vi åkt skidor hela dagen och sen så på kvällen så hade vi käkat och så spelade vi spel tillsammans. Och då finns det ett sånt här, en lek där man lägger olika lappar i en korg och så ska man ta en lapp och så går man ihop två och två. Och så står det på den här lappen då knä mot haka till exempel. Då ska man i det här paret då, den ena tar sin haka och så den andra tar sitt knä. Och så ska man liksom fästa lappen mellan knät och hakan, mellan de två olika personerna. Och så lekte vi den här leken i respektive, alltså att jag spelade ihop med Frida och min mamma och min pappa körde ihop då för att samla ihop tillräckligt många lappar. Och mamma och pappa skulle ha sex stycken lappar då ihop samtidigt, så att de stod och tog lapp efter lapp och det gick väldigt bra för mamma och pappa. De var väldigt nöjda. Alltså det blir ju väldigt krånglig ställning till slut. Alltså de står ju inlindade i varandra så att man tror att de aldrig någonsin kommer kunna ta sig ur det där greppet. Och mamma som kallas för Mickan då stod inlindad i pappa, och pappa till slut då är de liksom står där inschoffsade i varandra, så säger farsan till mamma då: Mickan, tror du vi har sex nu eller? Så här, och jag som barn då i 20-årsåldern ungefär blir ju orolig direkt. Så här, de vet inte vad sex är, mamma och pappa. Alltså är det bara tur att jag finns till här? Eller hur kom jag till om de bara... Ja. Så att det här med sex är ju... uppenbarligen hade jag och mamma, kanske mamma och pappa inte pratat tillräckligt mycket om det. Så att jag visste att de visste vad det handlade om. Riktigt så. Men jag tänker att det är ganska så vanligt, för att sex är lite sådär svårt att prata om ibland. Så jag ser verkligen upp till föräldrar som pratar med sina barn om sex. Ta sig förbi lite sådär pinsamma barriärer och rädslor för att göra det. Det är inte helt lätt. Men varför är det inte så lätt alltid att prata om sex, kan man undra. Och vi tror att det har att göra med att vi berör ganska så intima och djupa områden i våra liv. Och när vi kommer på djupet så är vi också sårbara. Och ja, men rent fysiskt sett så gör man ju sig själv naken när man pratar, när man har sex med någon person. Men också när man pratar om sex så blir man lite blottad, lite naken. Man gör sig sårbar. Och det finns ju också ganska mycket, men en del sår och en del skam kopplat till sex. Och kanske rädsla för att inte riktigt ha koll på läget, att säga något dumt eller göra något dumt. Så därför blir det lite krångligt. Det är inte direkt så att man känner sig som sexexperten alltid. Jag vet, Urban, när vi kom in här, han som hand om ljudet idag, han mötte oss. Här kommer våra sexgurus! Och vi bara, yes, det är precis som man känner sig. Inte riktigt så. Men jag har ett annat så här minne från när jag var liten grabb och låg i min säng hemma. Nej, jag var inte grabb, jag var i tidiga tonåren. Och så min brorsa, storebror som han är, hade klivit in på mina föräldrars rum Och de hade något samtal där inne, så jag visste inte riktigt vad det var. Så här, och lite, ja, någonting speciellt var det som hände där inne. Och så helt plötsligt så flyger dörren upp och brorsan kommer med tunga steg ut och i princip skriker ut till mamma och pappa: men vi ska inte ha sex! Så här, han var upprörd. Och jag kände bara, oh, det här var tens liksom. Ja. Men så att det, de skrattar åt det där idag, så att vi kan skratta åt det också idag. Så det är kul. Men så det är inte alltid helt lätt att få till de här bra samtalen om sex. Och så som sagt, jag ser upp till föräldrar och vuxna som tar de här snacken och vågar skrida över lite rädslor och sådär för att ta de här snacken. Mm. Frida?
Sex är ju ett uttryck för intimitet mellan två människor. Och intimitet, det är något absolut grundläggande för våran överlevnad. Utan intimitet så överlever vi faktiskt inte. Och vad är intimitet då? Ja, men man kan säga närhet egentligen. Intimitet är att vara väldigt, väldigt, väldigt nära någon annan människa. Att det verkligen går på djupet. Och det kan ju ske genom massa olika saker. Inte bara genom sex naturligtvis. Utan genom att man har ett djupt, förtroligt samtal med någon annan. Där man verkligen lyssnar på varandra. Där man ser varandra. Där man är uppriktigt nyfiken av vad den andra har att säga. När man ber ihop till exempel. Där plötsligt så kommer man varandra väldigt nära. Det kan vara väldigt intimt att be tillsammans. Egentligen tror jag att intimitet handlar om att själv bli sedd. Och att se någon annan människa. Så om du inte helt kan relatera till det här när vi säger sex. Så tänk liksom intimitet eller närhet tillsammans med någon annan. Och det här förklaras ju väldigt bra i berättelsen om Adam och Eva egentligen. De levde där helt sprittsprungande nakna i trädgården tillsammans med Gud. Och de kunde gå omkring helt oblyga liksom. Och Gud såg dem, han bekräftade dem mitt i det här liksom totalt nakna tillståndet. Han älskade dem. Och sen så kom det här då de äter av den här förbjudna frukten och plötsligt inser: nej men kära någon, här går vi omkring helt näck liksom. Och de gömmer sig för Gud på en gång och de sätter upp massa skyddsgrejer för att han inte ska se dem. De försöker dölja sig. Och det här förstår vi ju verkligen på ett sätt. Man vill inte springa naken och se, eller låta andra människor se en själv naken. Det fattar vi att man vill göra. Om man är naken så är man sårbar helt enkelt. Precis som Gustav sa. Och likadant är det ju med våra själar. Inte bara med våra kroppar. Vi vill inte vara liksom blottade för vem som helst. Vi vill inte att alla ska ha insyn på djupet av våra liv. Och samtidigt som det här liksom lite rädslan och skyddet finns, så finns det ju få grejer som man mår så otroligt bra av. Som när man faktiskt är i det här blottade, svaga tillståndet. Nakna tillståndet. Och någon finns nära en och ser en och bekräftar en och älskar en för precis den man är. Det här är livsviktigt för oss. Och det rör inte bara liksom själen och sådana grejer, utan även det fysiska. Vi är intima när vi fysiskt rör vid varandra. När man lägger armen om sin kompis eller får en kram av sin mamma eller vad det kan vara. Så är vi också intima med varandra. Och det är viktiga, men kanske också känsliga stunder. Det kan ju bli lite sådär laddat ibland också. Typ när man sitter på ett arbetsmöte och ska klia sig liksom på stolsbenet så här, på sitt eget ben. Och efter ett tag märker att det är ju chefen som sitter liksom mitt emot. Det är hans fot man är på och pillar på. Så kan det kännas lite liksom intimt plötsligt. Om man får nästan be om förlåtelse. Okej, Sex är ett uttryck för intimitet. Så vad är sex? Det får du berätta mer om, Gustav. Vad är sex egentligen?
Ja, men sex, det är den där fantastiska, ljuvliga gåvan som Gud har gett oss. Det är något otroligt kraftfullt och fantastiskt. Alltså, jag älskar att Gud och Bibeln, när Bibeln ska förklara kanske världshistoriens crescendo, det kanske största ögonblicket som någon gång kommer hända i världshistorien, då gör han det genom en bild utav en sexuell kärleksakt. Alltså när vi en dag ska få möta Jesus öga mot öga, när det inte längre liksom är blurrigt på något sätt, utan vi ska få möta honom öga mot öga, Jesus Kristus. Det kommer vara bland det kanske ljuvligaste tillfället i hela våra liv. Jag ser så mycket fram emot det. Men det här crescendot i världshistorien, när Bibeln förklarar det här, då gör han det i termer av att en brud ska få möta en brudgum och så ska det bli fest. Och särskilt när det här skrevs på den tiden, så är en bröllopsfest, det slutar med att, eller den centrala delen i det är att bruden och brudgummen har en sexakt tillsammans. Så det handlar alltså om en förening, en fysisk förening där liksom, den här intimiteten som Frida pratade om, där den blir total i det fysiska men också i det själsliga. Så att Gud och Bibeln tycks inte liksom skygga för det här med sex, utan för Bibeln och för Gud så är sex en otrolig gåva och liksom används som metafor för att förklara kanske det vackraste som någon gång kommer hända i världshistorien. När vi får möta Gud öga mot öga fullt ut och intimiteten får bli total med Gud. Det kommer vara så läkande, så livgivande för oss. Och likadant är det med sex. Det är någonting otroligt läkande och livgivande. Och det handlar ju inte bara om det här fysiska mötet, utan det är när vi intimt blir sammankopplade till ande, kropp och själ med en annan person. Och det är det som jag tror och vi tror händer i sexakten. Att när vi ger oss själva till en annan person, när vi intimt ger våra kroppar men också våra själar, när vi blir sårbara inför någon annan och där får älska varandra fysiskt, själsligt och andligt, då sker en sån förening och det är så otroligt kraftfullt. Det finns så mycket sprängkraft i det där som ger oss en sån, ja men som jag sa, det är så livgivande och upprättande på många sätt. Så det är en fantastisk gåva vi har fått ifrån Gud som han vill ge oss. Han är en sån god pappa för oss. Och vi är hans älskade barn som han bara önskar så goda gåvor. Och det här är ett sätt för oss att få leva ut den intimiteten som han vill ge oss till varandra som människor som vi vet är så gott för oss och så bra för oss. Men det är ju så också att där är det mest intima som vi pratar om, så är vi också sårbara. Och vi tycker att elden är en sån fantastiskt bra bild för sex. Igår så köpte jag en brandsläckare hem till oss. Och det gör man ju av den enkla anledningen att man inte vill ha eld på fel ställen. Alltså jag eldar ju super ofta i vår kamin hemma och tycker det är superhärligt. Men jag vill inte ha elden någon annanstans. Jag vet att den passar bäst där i kaminen eller ute när man ska grilla korv i skogen eller liknande. Och det är likadant. Alltså elden är ju så otroligt passionerad. Alltså det bara blixtrar om det. Det är så mycket värme och den är så... också så livgivande för oss, elden. Och likadant är det med sexet. Alltså det är så passionerat, det bara slår gnister om det. Och det är så mycket kraft i det. Och likadant som elden som vi behöver hålla på plats på en liksom, ett avgränsat område, så är likadant med sex att vi behöver ha viss respekt för sex. Så att inte det får löpa amok på ställen där det inte ska vara. Utan sex passar bäst på en avgränsad yta i våra liv. Och därför behöver vi ha sunda gränser och ett respektfullt förhållningssätt till sex.
Den här världen som vi lever i nu, det här samhället, har ju verkligen fattat den här kraften som Gustav pratade om i sex. Men den är helt liksom upptagen av det här med sex. överallt, vilken reklamskylt man än kollar på, så finns det ju verkligen, verkligen sexuella anspelningar. Det räcker att det är för en klocka eller vad som helst, så är det liksom två människor som är halvnakna och är på väg att ha sex. Liksom. Vad har det med egentligen klockan att göra? Otroligt sexcentrerad. Men ändå, trots detta, så tror jag verkligen att Gud vill säga: Ni gör inte en rättvis bild av sex. Ni förminskar den, ni förvrider den, tror jag Gud vill säga till den här världen. Ofta förminskas sex i den här världen till att bli bara en kroppslig tillfredsställelse. En orgasm, en one night stand. Och det då har vi förminskat det så mycket. Eller så förvrids det till att antingen blir någonting smutsigt. Ni vet när vi liksom drar ner gardinerna för någonting som vi gör som vi inte vill att någon annan ska veta. Och vi böjer in oss själva i skam för att vi håller på med det här smutsiga. Liksom. Så det kan förvridas till att bli något smutsigt. Eller så förvrids det till att bli någonting där jag själv är i fokus. Tänk tidningsrubrikerna, så får du bäst sex, så blir du bäst i sängen, så gör du, så blir du mer attraktiv. Du som kanske inte har sex som du kan relatera till, stöter nog på många av de här problemen ändå, med skam till exempel, eller att såna här intima grejer kan få oss att bli liksom själviska. Hur går detta ihop med det som vi pratade om innan, med intimitet och det här nakna som gör oss så sårbara? Är det någonting sårbart, så är det ju superviktigt att vi verkligen är rädda om varandra, så att vi inte skadar varandra och att man inte förminskar det. Här har vi ju som kristna en fantastisk fördel faktiskt, för att vi är barn till universums skapare och också sexets skapare. Det är han som är sexgurun, den riktiga sexgurun, den riktiga sexkungen. Och vi måste försöka återerövra det här med sex. Ta det tillbaka och se vad är det Gud egentligen har tänkt med det här. Det låter kanske helt galet, men anden vill vara med och hjälpa oss så att vi får riktigt bra sex. Det är inte konstigt att mitt i, när du har sex, liksom, ja, men kanske tyst för dig själv då, jag vet inte. Men be så här: välkommen helige ande. Fantastiskt att du är här. Tack för att du älskar det här. Han vill att vi ska få riktigt bra sex. Gud vet hur du och din partner fungerar, vad ni behöver, vad ni tänker på, vart ni är som mest sårbara. Och han vill komma in med sitt ljus och hjälpa oss i det här. Och han har ju för hela världen skapat själva sexet. Så det är klart att han har koll på vad som är bäst för oss. Dessutom är han så generös och vill ge oss allt sitt goda. Sex är ett sätt att älska någon annan. Det är att ge, inte att ta. Som den här världen många gånger säger. Det är att ge. Det är att se. Att bekräfta en annan människa. Att älska en annan människa. Att släppa in den hela vägen in. Låta det bli intimt. Du får se mig. Jag litar på dig. Och du kan lita på mig. Jag älskar dig. Sex är inte först och främst en orgasm. Det är en djup intimitet. Det är en avspegling av Gud. Och han vill möta oss i sanning. Han vill att vi ska komma liksom nakna och blottade inför honom. Så att han verkligen når in med sin kärlek ända in. Och jag tror att det är just därför som det här med skam är så kopplat till sex också. Och som vill förstöra där.
Redan som barn så har jag starka minnen av skam i mitt liv. Och Jag minns, jag kanske kan ha varit i 8-årsåldern, hur jag låg i min säng och hade huvudet fullt med tankar som ledde mig in i skamkänslor. Och så helt plötsligt så kommer pappa in i rummet och ska säga godnatt till mig och stoppa om mig och sådär. Och jag blev livrädd för pappa. Pappa, du får inte veta vad jag tänker på. Det får inte hända. Så jag tog täcket och bara drog upp det till hakan och bara klamrade mig fast vid täcket. Jag var tokrädd för pappa. Han satte sig på sängkanten och förstod att här är någonting som inte är helt bra. Så han började fråga, men Gustav, vad är det? Vad är det? Vad har hänt? Du får berätta för mig. Varför är du så spänd? Liksom. Och jag bara vägrade att svara på honom. Jag vägrade att släppa in honom. Han fick inte se mig. Jag ville inte att han skulle veta någonting om vad jag hade i huvudet. Och alltså så många gånger så funkar ju skam på det sättet. Men alltså, skam kan ju både vara bra och dåligt. Alltså det finns ju skammen är lite tudelad. Alltså den här skammen som får oss att rodna när vi springer nakna över torget. Som kanske säger till oss, här var kanske inte klockrent. Det finns ju något positivt i den skammen. Men det finns också den här skammen som får Adam att gömma sig för Gud i trädgården. Eller mig att dra upp täcket till hakan och klamra sig fast. För att liksom skydda sig mot pappas välvilja och kärlek över mitt liv. Och den här andra skammen som Adam och jag har upplevt, den är ju ganska ful mot oss. Den berövar mig min frimodighet. Den gör mig smutsig, får mig att känna mig oren och ovärdig att vara kristen. Den tar ifrån mig mitt mod att vara intim med både andra människor, med pappa men också med Gud. Den är sunkig för oss. Ni vet, den här livsnödvändiga intimiteten kan skammen beröva oss. För att den kröker oss in i oss själva. Och för att ta itu med skammen, vilket vi inser är nödvändigt då, eftersom att den berövar oss så mycket, så finns det lite olika saker man kan tänka på. Jag tänker bara nämna ett par saker. Och det är så viktigt att vi trotsar skammen, och det gör vi bäst genom att prata om den. Prata med andra människor om vad du upplever, vad det är du känner. Och det kan ju vara supersvårt när man har stövlarna fulla med skam, att faktiskt våga yppa det för någon annan. Men det är att trotsa skammen, och det behöver vi göra. Så frågan är, vart har du skam någonstans i ditt liv? Är det kopplat till sex eller till någonting helt annat? Men finns det skam i ditt liv någonstans? Och frågan är då, vem skulle du kunna prata med om den skammen? Oavsett om du är 70 år eller 15 år eller 45 eller 5 år gammal. Vem kan du prata med om den skammen? Våga prata med någon annan människa om det och våga prata med Gud. Våga be Gud om förlåtelse och våga tro att han faktiskt förlåter dig. För det vill han göra. Och så bara ett tips här. Jag har som tumregel, be aldrig om förlåtelse mer än en gång. Men när vi väl ber om förlåtelse så gör vi det ordentligt. Då kan vi stanna upp och så kan vi säga bara okej. Okay, rannsaka oss själva och bara okej, det här var inte riktigt bra. Jag tror inte det här var riktigt bra för mig. Så Gud, förlåt mig. Vi gör det ordentligt så att vi själva vet att vi har gjort det. Så att vi vet att vi har bett om förlåtelse. Då kan vi gå frimodiga ur det. Och framförallt, när vi väl har bett om förlåtelse, så tacka Gud för att han har förlåtit dig. Tacka Gud för att han har förlåtit dig. Och det kan vi göra gång på gång på gång. Det gör oss starka. För du, efter att när vi har bett om förlåtelse, så är du fri, du är ren, du är älskad och du är underbar. Och det står så här. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, Gud alltså. Då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån all synd.
Det finns ju massvis att säga om det här med sex. Men vad har vi sagt här nu då? Om vi går in lite för sammanfattning och avslutning. Ja, men vi har pratat om den här sex som en eld. Som är het, som är livgivande och varm, som är liksom passionerad och kraftfull. Men det är när vi släpper den här elden helt och hållet lös, helt utan respekt för den, som den kan vara totalt förödande. Sex är ett uttryck för intimitet. En djup bekräftelse att älska någon annan och att bli älskad. Oavsett vad det är som Gud har visat för dig just nu, så ta det som Gustav sa och prata med honom om det. Prata med någon annan om det. Vi tänkte bara ta upp två stycken olika liksom scenarier som vi har upplevt på vårt hjärta här nu. Det första är du som kanske känner att det faktiskt är kört. Du har gjort någonting, eller någon annan har gjort någonting mot dig, ett övertramp. Någonting som du inte hade velat. Du har gått längre, eller någon annan har gått längre. Du har blivit trampad på någon annan och gjort saker mot dig själv som du inte vill. Du känner att nej, men elden har förgjort det här. Den har brunnit ner hela skogen. Till dig vill Gud säga att det är inte kört. Det där är inte sant. Det där är inte sant. Det är inte kört. Även om det har varit en hel skogsbrand, så vill han bygga nytt liv. Han kan låta nytt liv spira där det är helt dött. Det är aldrig, aldrig kört. I Jesaja 43, Gamla testamentet, och vers 19 står det: se, jag gör allting, jag gör något nytt, redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det här omöjliga, det finns inga strömmar i öknen, men Gud gör det. Gud är den som kan hela och upprätta. Och Jesus kan hela dig också. Det är det ena vi vill skicka med.
Och det andra är verkligen det här med skammen. Du som brottas med skam, du som känner dig smutsig, oren och ovärdig. Till dig säger Gud, vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Vår Herre, du är fri. Du är ren och du är underbar. Pappa, tack för att vi får kalla dig för pappa. Tack för att du inte är frånvarande i våra liv. Tack för att du inte är avgränsad till bara en del av våra liv. Du vill komma djupt in i oss på alla områden i våra liv. Även när det kommer till sex som kan kännas tabubelagt och skambelagt, Herre. Far, jag tackar dig för att du vill sätta oss fri. Tack för att vi får återta sex som den gåva som du har gett oss som en god pappa till våra liv. Vi vill bara ta emot den. Ta emot den som en gåva från dig, pappa. Och leva ut den på det sätt som behagar dig och som är gott och som är respektfullt, Herre. Tack för att du har gett oss sex som en gåva. Och jag ber att du skulle slå udden av skam i våra liv. Gör oss modiga till intimitet med andra människor, till intimitet med dig, pappa. Och jag ber om helande där människor, där vi känner oss sårade, Herre. Så ber jag om helande just nu i våra själar, i våra kroppar, i vår ande. I Jesu namn. Amen.